Så där. Vi förra veckan så hade vi ju precis haft ett bibelstudie på andra Johannesbrevet. Och jag fick snabbt rycka in och då predikade jag över den texten. Nu blev det ännu snabbare inryck igår. Och då tänkte jag att men då predikar jag på nästa brev. Jag tänkte mig att jag skulle ha predikat på hela tredje Johannesbrevet, men det finns ganska mycket att säga. Så det blir en uppdelning i två. Så jag kommer att predika utifrån de första 8 verserna idag. Och förra veckan så tittade vi på den gemenskap som finns i sanningen. Och vikten av att vaka över just sanningen i vår gemenskap. Johannes skrev till någon han kallade den utvalda frun och hennes barn. Några som han älskade. Och han älskade dem för att de var i sanningen och för att han var i sanningen. Och han varnade dem att inte välkomna människor i deras hem som predikade en annan lära. Och idag ska vi titta på Johannes tredje brev. Och vi kommer se några paralleller här. Men kanske från en annan, ett annat sätt att se på den. Så först så läser vi tredje Johannesbrevet och vi läser alla 15 verserna. Så här lyder Herrens ord. Från den gamle till min älskade Gaius som jag i sanning älskar. Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig på alla sätt och att du är frisk, liksom det är väl med din själ. Jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanningen som finns hos dig. Hur du lever i sanningen. Inget gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Älskade broder, du visar dig trofast i allt som du gör för bröderna. Också för de som kommer som främlingar. De har vittnat inför församlingen om din kärlek. Och du gör rätt i att utrusta dem för fortsatt färd på ett sätt som är värdigt Gud. Det är ju för namnets skull de har gått ut. Och de tar inte emot något från hedningarna. Därför är det våran plikt att stödja sådana. Så att vi arbetar tillsammans för sanningen. Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes som gärna vill vara främst bland dem tar inte emot oss. Om jag kommer ska jag därför påminna om det han gör. Hur han sprider elakt förtal om oss. Han nöjer sig inte med det utan han vägrar att ta emot bröderna. Och när andra vill göra det hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen. Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud. Demetrius har fått ett gott vittnesbörd av alla, även av sanningen själv. Också vi kan vittna om det. Och du vet att vårt vittnesbörd är sant. Jag har mycket att säga dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna. Jag hoppas snart att få se dig och då ska vi talas vid ansikte mot ansikte. Frid vara med dig. Vännerna hälsar till dig. Hälsa vännerna var och en personligen. Så lyder Herrens ord. Och tredje Johannesbrevet, det är som jag sa förra veckan, ett av de kortaste breven vi har i Nya Testamentet tillsammans med just andra Johannesbrevet. Och de skrevs båda två någon gång i slutet av första århundradet. 90-95 någon gång gissar de. Och det är också då ett av de yngsta breven vi har i Bibeln. Det som skrevs sist. Och Johannes, han skriver här till en man som heter Gaius. Och som precis som i andra Johannesbrevet så är gästfrihet en stor anledning till att han skriver brevet. Och förra veckan så såg vi att det var viktigt att inte vara gästfri och välkomna falska lärare. Och den här veckan så kommer vi i verserna 1-8 se att det är viktigt att vara gästfri och generös mot de som lever och arbetar för sanningen. Så jag kommer att dela upp predikan i två delar. Den första kommer handla om att leva i sanningen och den andra att arbeta tillsammans för sanningen. Så förra veckan så pratade vi om den kärlek som finns i gemenskapen mellan bröder och systrar i Kristus. En kärlek som suddar ut alla naturliga barriärer mellan varandra. Och idag så har vi läst att Johannes skriver till Gaius, som är en älskad broder i en annan församling. Eller kanske samma församling, vi vet inte. Men han känner Gaius. Och han hoppas att allt är bra med hans hälsa. Precis som han vet att det är bra med hans själ. Jag tycker det är en vacker hälsning. Johannes vet att det är väl med hans själ. Och nu hoppas att han att det är väl med hans kropp också. Det här är en man som är en broder. Och Johannes, han uttrycker att han är mycket glad och uppmuntrad när han skriver det här brevet. Han är mycket glad för att han har fått en rapport. Han har fått ett vittnesbörd från några andra bröder som har varit i Gaius församling. Och de har blivit väl emottagna där av just Gaius. Och de vittnar om att sanningen finns i honom. Och att hans kärlek och att han visar att han lever i sanningen genom att han visar kärlek för bröderna. Så han lever i sanningen. Hans liv och hans gärningar vittnar om hans tro. Så sanningen som finns i Gaius, vi ger också uttryck i konkret handling. Så Gaius liv matchar och ger bevis för hans bekännelse. Och det ger Johannes oerhörd glädje. Så Johannes, han skriver nu för att uppmuntra Gaius i det han gör rätt. Johannes säger att ingenting gläder honom mer än att höra att hans barn lever i sanningen. Så vad är det då Gaius har gjort? Är det en massa storslagna saker han har gjort? Nej, det verkar inte vara något spektakulärt i människors ögon. Utan Gaius, han har visat sig vara trofast i allt han gör för bröderna. I det här fallet verkar det vara genom gästfrihet och en generös kärlek till kristna bröder. Till och med de kristna bröder som kommer som är främlingar för honom. Han har tagit hand om och han har utrustat bröderna till fortsatt färd. Så de saker han har, det han har blivit givet av Gud, det använder han för Guds rike. Och ibland så tror jag att vi i kristenheten idag gärna stirrar oss blinda på det vi ser som storslagna saker för Guds rike. Och vi kanske ser vår del som en ganska liten del som inte betyder så mycket. Men om vi tittar här på Gaius. Han blir omnämnd i Bibeln. Och alla kristna genom alla tider läser om honom. Inte för att han dödade Goliat. Inte för att han gick igenom Röda havet eller för att han höll en storslagen predikan. Inte för att han blev martyr. Utan helt enkelt för att han var trofast i det lilla. Han var trofast i allt. Och han tog hand om bröder som var hos honom. Och det gjorde Johannes mycket glad. Det kristna livet. Det handlar inte om att liksom gå på sparlåga emellan alla storslagna saker vi gör för Gud emellanåt. Vårt kristna liv är det liv vi lever i vår vardag. När vi berättar om Jesus för våra kollegor. När vi skickar pengar till missionärer. När vi öppnar våra hem till varandra och till bröder och systrar vi inte nödvändigtvis känner. När vi lagar mat och skickar ut dem till nyblivna mammor. Alla de här i synes små sakerna är det som bygger upp det kristna livet. Det är vad det kristna livet är. Och om vi vill leva det kristna livet på ett sätt som ärar Gud, så använder vi det lilla vi har blivit givet. Och det är det Gud använder för att bygga sin församling. Det är i sådana saker vi kan se sanningen utlevd i våra liv. Och jag tänkte när jag läste och förberedde det här att blir vi lika glada när vi ser det här i våra bröder och systrars liv som Johannes blev? Uppmuntrar vi det vi ser? Blir vi uppmuntrade när vi ser det? Jag tänker att låt oss som församling hålla ögonen öppna och vara som Johannes i uppmuntran och glädje när vi ser trofasthet i det lilla hos var och en av oss. Och jag tror att det är det Johannes pratar om när han säger att han är glad över att Gaius lever i sanningen. Det är ett liv i sanningen är att vara trofast det lilla i vår vardag. Och Gud kommer att välsigna det och använda det. Och den andra punkten jag skulle vilja prata om handlar om att arbeta för sanningen. Förra veckan så varnade Johannes om att vi inte ska ta in och välkomna bedragare med falska läror. För han säger att vi blir då medskyldiga till deras ondska. Och det är ju en tanke som borde få oss att tänka till lite grann. Men det är inte en tanke som borde få oss att stänga in oss och inte välkomna någon. För i det här brevet så ser vi den andra sidan på det här myntet. Här säger Johannes till Gaius att när vi stödjer kristna så arbetar vi tillsammans för sanningen. Så när vi tar emot falska lärare och bedragare så blir vi medskyldiga till deras ondska. Men när vi tar emot och stöder bröderna, då är vi istället medskyldiga till Guds rikes utbredande. För vi arbetar tillsammans för sanningen. Så vad är det då som bör avgöra huruvida vi är medskyldiga till ondska eller till Guds rikes utbredande? Jo, det är ju sanningen, evangeliet. Den gemenskap som vi har och det gemensamma arbete vi gör, det måste vara grundat i evangeliet. För en enhet som bygger på något annat än evangeliet är inte bra för den kristna kyrkan. Du vet, ibland så hör vi ju upprop för enhet i kyrkan. Men den enheten brukar ofta innebära att evangeliets grundbultar måste lossas på lite för att vi ska kunna ha gemenskap. Det är gemenskap på minsta gemensamma nämnare. Det är inte en biblisk gemenskap. Den bibliska gemenskapen bygger på evangeliet. Den enhet vi har i Kristus kan bara ha sin grund i Jesus Kristus och i evangeliet. Det måste innehålla en massa saker. Vi måste säga att Jesus är Gud. Vi måste säga att Jesus är människa. Att han levde ett rättfärdigt och syndfritt liv som vi inte kunde leva. Eller som vi inte ville leva. Jesus, han tog vår synd på sig och han blev synd för oss. Han offrade sig själv som ett syndoffer på korset i vårt ställe. Och tog det straff vi förtjänade på grund av vår synd. Han uppstod igen på tredje dagen och besegrade synden och döden så att vi kan ikläda oss hans rättfärdighet. Så att vi kan fyllas av den helige ande, födas på nytt och bli nya skapelser. Att få ett evigt liv med honom i gemenskap med Gud och varandra i Kristi kropp. En enhet byggd på evangeliet. Det är en sån enhet vi söker och arbetar för. Och det är det Johannes talar om när han säger att vi arbetar tillsammans för sanningen. Hur visar den här sig i vår text? Hur arbetar vi för sanningen? Jo, vi ser att det finns några som har gått ut för namnets skull. Jag tänker mig att det är sådana vi idag kallar för missionärer eller predikanter idag. Och kanske är det så att vi ibland sätter sådana personer på en pedestal och vi tänker att det är de som gör arbetet. Det är de som gör arbetet med Guds utbredande och vi liksom får titta på lite grann. Och att vi är oviktiga i det stora hela. Men det är inte så. För de som är utsända, de har stöd av de utsändande. Eller hur? Och tillsammans arbetar vi för sanningen. För den kristna gemenskapen, det är en generös gemenskap som ger av det de har till arbetet som sker runt om i världen. Vi ger till församlingen och vi ger till de som lägger tid i församlingen och vi ger till de som åker ut och bygger församlingar på andra ställen i världen. Och Johannes säger till Gaius här, han säger att du gör rätt i att utrusta dem för fortsatt färd på ett sätt som är värdigt Gud. Det är ju för namnets skull de har gått ut. Och de tar inte emot någonting från hedningarna. Därför är det vår plikt att stödja sådana så att vi arbetar tillsammans för sanningen. Det här med att församlingarna och enskilda kristna sänder ut och stödjer arbetare. Det är faktiskt något som var väldigt unikt på den tiden Johannes skriver. Det fanns väldigt många kringströvande lärare på den tiden. Men det var många som sålde sitt budskap. Många levde på att ta betalt för att sprida sina budskap. Men den kristna kyrkan fungerade annorlunda. Det står här, de tog inte emot någonting från hedningarna. Man gick inte runt och sålde evangelium och tjänade pengar på evangeliet. Och man tog inte betalt av de som inte var kristna för att tala om evangeliet för dem. Utan de kristna stöddes av andra kristna där de gick fram. Och Johannes säger att det är vår plikt som kristna att stödja och utrusta sådana så att vi arbetar tillsammans för sanningen. Jag tänker att det betyder någonting om vi ser oss själva när vi ger till missionärer, när vi ger till församlingen. Om vi ser oss själva som det är en del i vår kristna plikt. Så blir vi som medarbetare i Guds arbete. Och det är ingen liten sak, utan Gud vill att det ska fungera på det här sättet. Och jag tror att när vi ger så kommer vi också börja be för de här arbetena. Vi kommer att börja älska arbetarna. Och jag tror att det bara är en bra sak. Så när vi sänder ut människor så är det ju inte de själva som arbetar. Utan vi gör det tillsammans. Och vi som stannar kvar gör det genom att vara generösa med vad vi har. Vi ger frikostigt till Herrens arbete, både på hemmaplan och ute på missionsfältet. Och när vi gör det med trofasthet så är vi med i det arbetet lika mycket som de som är ute på fältet. Och det är ett stort privilegium att få vara med i Guds rikes utbredande genom att just ge. Och tänk vilka möjligheter det skulle ge att ha ett generöst givande i familjen, i församlingen. Eller vilka möjligheter det ger att ha ett generöst givande i församlingen. Säg att alla i församlingen ger 10% och man är 50 personer. Helt plötsligt så skulle man kunna försörja ett helt missionärspar, kanske en församlingslärare och kanske också en församlingsplantering utan några jättestora problem. Idag så är vi ju en liten församling och vi lever på andra kristnas givande mycket. Ni vet ju att vi planerar att plantera församlingar framöver. Och än så länge så har ju Ben och Emily som mål att plantera en församling i Göteborgs trakten. Men de är inte understödda av oss som församling. De är understödda av den församlingen de kommer ifrån. Deras församling är generösa och understödjer dem. Och det är ju jättebra. Men låt oss inte som församling luta oss tillbaka och säga att andra kristna stöder det arbetet som sker i vår församling. Låt oss istället vara med att understödja de församlingsplanteringar som kommer ur vår församling där vi är sändarkyrka framöver. Och vi har ju också Johannes och Caroline. Som ni kanske vet så har de en dröm att någon gång i framtiden plantera en församling i Spanien på spanska. Att bli missionärer där. Och tänker om vi skulle kunna få vara med i det arbetet också. Genom att ge och stödja dem. För vår generositet och vårt stöd är någonting som Gud använder till uppbyggandet av hans rike. Så den här texten som vi har läst idag, den uppmanar oss att vara gästfria. Och att välkomna rikligen de som står på evangeliet som grund. Och texten uppmanar oss också att vara generösa och trofasta i allt som Gud har gett oss. Speciellt när det kommer till våra pengar. Så som avslutning, låt oss som församling leva i sanningen. Alltså låt vårt liv präglas av det evangelium vi tror på. Och låt oss uppmuntra varandra när vi ser trofasthet i varandras liv. Och låt oss också vara generösa som församling. Och ge av de gåvor som Gud har givit oss. Så att vi tillsammans kan arbeta för sanningen och Guds rikes utbredande. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord och vi tackar dig för Gaius och hans villighet att leva ett generöst liv, att leva i sanningen. Och vi ber här att du skulle leda oss att leva likvärdiga liv. Hjälp oss att se det goda i evangeliets arbete i vår församling. Hjälp oss att uppmuntra varandra och hjälp oss att leda varandra i livet i sanningen. Och hjälp oss också, Herre, att vara generösa med alla de goda gåvor du har gett oss. Herre, du har öppnat dina himmelska lager och givit oss så mycket. Vi som i Sverige får leva i ett rikt land, i frihet och fred. Vi ber, Herre, att du skulle leda oss till att förstå vad vi kan ge till var vi kan vara generösa. Hjälp oss att vara generösa mot varandra. Hjälp oss att vara generösa mot församlingen. Och hjälp oss att vara generösa för Guds arbetes utbredning i vår värld. Vi tackar dig Herre för ditt ord och vi ber att du skulle förvandla oss igenom det. I Jesu namn. Amen. Vi avslutar vår gudstjänst genom att sjunga två sånger. Vi sjunger I Kristus själv. Och sen sjunger vi en sång vi brukar sjunga på svenska. Men vi kommer sjunga den på engelska. Närmare dig heter den på svenska. Be thou my vision heter den på engelska.